Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten Samtal för, ja, det blir det andra avsnittet nu. Det första, eller andra avsnittet sen den här nystarten som vi kallar för Samtal om Ukraina. Den här veckan ska vi prata som vanligt igen då med Kenneth Gregg som har varit på en av världens farligaste platser och tillbringa helgen. Var har du varit, Kenneth?
Vi reste runt tillsammans med Jonas von Maten i Bachmut och uppe vid Kreminna. Så väldigt, väldigt intressant resa.
Och vad föranledde resan? Vad hade ni för uppdrag den här gången?
Den här gången var att Jonas, som är en svensk volontär, samlar in material och köper in bilar, pickups. Lastar dem full med material och kommer ner till Ukraina. Delar ut direkt till frontenheterna. Och som sista utdelning så ges då själva bilen till en enhet. Så vi levererar sjukvårdsmaterial, taktisk militärmaterial till våra frontenheter.
Och du har gjort de här resorna flertalet gånger. Men den här gången gjorde du någonting annorlunda. Du dokumenterar nästan hela resan.
Ja, och det är för att folk faktiskt ska kunna se och förstå hur farligt det är det som Jonas sysslar med och som volontärer, övriga volontärer som tar sig in till fronterna faktiskt utsätter sig för. Och det är inte att rekommendera till volontärer som inte har militär utbildning och ge sig in på stridande frontavsnitt. Det ville vi också visa med den här dokumentären. Vi vill också visa hur Jonas som utbildad militär och erfaren militär säkerställer, eller ska vi säga minimerar riskerna när han reser. Så det var vad vi ville se. Och mitt stora intresse i den här resan, det var att jag ville se själv och få en bättre global uppfattning av hur fronten är. För Jonas kan köra på frontavsnitten. Han vet varje väg, varje avtalsväg. Så han klarar sig i de områdena utan navigator. För Jonas har ju hållit på med det här nu i mer än ett år.
Och då ska man alltså, för att klara sig på fronten, jag läste någon gång jag tror det var kanske i december, att du skrev att det var mindre än 5% chans att man överlever om man hamnar i fiendens sikt, om man inte har en militär utbildning.
Ja, och det är ju inte bara det att du utsätter dig själv och det som du har med i din bil för fara, och du utsätter ju också våra frontsoldater för extra fara, och att ta tid av att komma och plocka upp din döda kropp eller komma upp och hämta dig när du är skadad. Så i det fallet så förorsakar du mera skada än vad du kan med din hjälp. Det är väldigt farligt. Det är väldigt farligt. Och det framkommer väldigt bra i den här dokumentären.
Så vad fick ni uppleva? Vad var det närmaste ni var fienden under den här resan?
Vi körde på den väg som är så omtalad in mot Bahmut i söder. Där ryssarna söder om Ivanovka. Vi körde längs med frontlinjen där, kring den vägen. Om vi nu kan kalla den för en huvudväg. Och vi körde inte in till Chasiv-Yar via den här bakvägen. Utan det är en liten väg som just nu är väldigt, väldigt dålig. Vi hade ju snöoväder. Vi fick ju 30 cm snö. Och sen smälte ju allting då på 2 dagar. Så det var ju bara lervällingar. Så fast vi kör den snabba, ska vi säga goda vägen, så syns det på bilderna hur Jonas hela tiden får parera med ratten. Det är som en värsta rally-tävling. Och man ser väldigt bra de här lervällingarna och hålen som finns i de här vägarna.
Ja, alltså bara, man märker bara att köra i liksom de zonerna som inte för tillfälle är liksom konfliktzoner, hur vägunderhållet på 1 år har gjort att vägarna är skitdåliga. Jag fick ju punktering 2 timmar utanför Kiev och resten av vägen in efter att den här punkteringen var fixad, så såg jag bil efter bil efter bil som stod på sidan med sönderslitna däck. Så man glömmer liksom bort hur bra man har det med vägunderhåll. Men hur liksom, hur är vägarna i skick nu där? Alltså är det stora liksom slukhål på vägarna och om man får liksom köra runt, eller är de fortfarande intakta?
Bara du får köra slalom.
På ja. Grund av just att vägarna, att det är hål i vägarna då?
Det finns ingenting annat än hål i det. Så att de hålen kan vara, ska vi säga som så, en mina kan göra ett hål i vägen från 1 centimeter beroende på underlag till säg 15 centimeter. Men här pratar vi om hål som är 30-40 centimeter djupa och som har en, i värsta fall, har en meter i omkrets. Så, ja, man när det är vattenfyllda eller snömåtsfyllda, då förstår väl alla att man har ingenting att göra på de vägarna i en vanlig personbil. Vi hade ju fyrhjulsdrift på den här vårbilen, en pickup.
Det var en Navara, va?
Det var en Navara.
Ja, min mamma har en Navara som hon håller väldigt nära hjärtat eftersom det är en väldigt, väldigt, väldigt bra bil. Okej, och nu släppte vi en film häromdagen. Och i den filmen så, det är ju egentligen en kort intervju som ni gjorde ute vid fronten. Där släppte vi också lite exklusivt material på en detonation. Kan du berätta lite om den här detonationen? Så ska vi också länka till den, så ni som lyssnar hittar den här filmen då som jag pratar om, hittar ni i beskrivningen där ni lyssnar på den här podden. Berätta lite om detonationen.
För att alla ska förstå vilken taktik som vi just nu har i Bahmut, då måste man förstå lite av NATO-doktrinen och hur den förklarar hur man ska utföra ett krig. Som alla vet så börjar ju Ukraina och omforma sin armé 2014 enligt NATO-modell. Vilket betyder då att man tar med doktrinerna i sin utbildning av armén. Och omvandla en armé till en ny doktrin, det tar minst 10 år. Och när det här nu bröt ut kriget så hade vi 8 av de 10 åren. Och det här är också en förklaring till varför vi klarar av att mota ryssarna i de första 6 månaderna. att de inte ockuperade hela landet eller att de kom in i Kiev. Det berodde på två orsaker. Den ena är den här doktrinen, NATO-doktrinen, och den andra är förstås gemene mans försvarsvilja. Så det två tillsammans gjorde att vi klarade oss bättre än vad någon kunde förutse. Och när du är på defensiven eller i försvar, då har du två doktriner du kan följa. Den ena är en linjär försvar av territorium, vilket gör att du har försöker få en rak linjär linje. Som till exempel vi tar Solidar. När vi drog oss tillbaka därifrån så drog vi oss så långt bakåt att vi fick en linjär försvarslinje och försökte bygga upp försvarslinjen där. I Bakhmut så har vi en som på engelska, ni kan, alla som är intresserade kan googla upp den på NATO. Det är doktrinen defending a larger area. Så det betyder då att som i Bakhmut, att vi har en vi är i princip inringade, men vi har fronterna runt hela den här mellan de båda käftarna, en kniptång, så försvarar vi hela området. Och det gör ju att vi har en fem gånger mera areal att försvara. Och då är systemet det att man tillåter fienden att komma framåt, ska vi säga det gråzonen. Om man tittar på Deep State Maps karta så ser man i Bakhmut att vi har en så kallad gråzon. Och inom den gråzonen så låter man då ryssarna komma och gå. Ska vi säga att man tar strider där. Det ger ju också att i och med att vi är på försvar nu och vi har en sån försvars, så betyder det att när ryssarna kommer för nära, då måste de slås ut. Och i den filmen som vi nu ser så har då den här drönaren spaningsplutonen upptäckt att Wagners är i den där skogsdungen. Och då har man ju, ska man då sätta artilleri för att skjuta sönder dem och bort därifrån. Men nu testar våra soldater en helt ny sak. Man använder en så kallad mineworm. Och det är egentligen en missil som du har sprängämnen runt i, som sprider ut sig på en rak linje. Och sen sprängs den. Och normalt så använder man det här för att slå hål på minfälten så att du kan köra igenom en längre sträcka. Och du har då den första explosionen i det att den frigör det här, ska vi säga, bandet utav trotyl som då sen sprängs. Så den som syns i filmen så har en sprängmedel på 1,2, eller det motsvarar en 1,2 tons bomb. Och ryssarnas S-300, det är ju på 500 kilo.
Och så att om det är någon som lyssnar och som vill kolla på den här, så kan ni gå in på filmen som finns länkad, och så går ni in på 3 minuter in i filmen, ungefär 2 minuter. Och, ja, men 3 minuter exakt så.
Nu ska vi också säga att den här filmen, innan någon börjar, men varför visar ni sånt, så visar det position. Ja, därför att man ser uppskjutningen också, men den har vi klippt bort. Så det enda vad vi ser där är just när det smäller och hur rökmolnen utvecklar sig. Och den är dessutom publicerad med tillstånd utav armén.
Och med väl fördröjd, så att det inte går.
Ja, för ska vi visa varifrån vi skjuter upp raketen, för du ser hela uppskjutningen också, kan följa det med den, så avslöjar vi ju våra positioner.
Så det man ser på den här filmen då, det är ju alltså att det är en ordentlig smäll. Låg de alltså i ryssarna, alltså Wagner-soldaterna, låg alltså i det här skogspartiet och tryckte?
Ja, det hade intagit det. Det var på kommande då. Det var med en stor, större styrka. Och den har blivit satt för våra militärer att det är en gråzon, att vi ska inte tillåta att de tar området under kontroll, men vi tillåter det att vi har strider där.
Just det. Kollar man på Deep State Map nu, den här veckan, så ser man ju precis som du säger att Bachmut är liksom omringat då. De har liksom ringat in det. Gör de aktiva attacker hela tiden, eller är det liksom bara att man försöker hålla det?
Nej, det är aktiva attacker hela tiden från ryssarnas sida. Och vi har just, man kan bara ha en sån här försvarsdoktrin när man själv behärskar flankerna. För skulle det komma igenom på flankerna, då är ju stan inringad. Så Bachmut, egentligen har vi samma taktik i Marinka, men där har vi ju ryggen helt fri. Men här har vi liksom att vi måste säkerställa flankerna.
Och den väg ni kom då, det var alltså huvudvägen från Chassivjar?
Ja. Från Konstantinivka och in till som går in till Bachmut och till Chassivjar.
Ja, och den här Deep State Map då, er som lyssnar som inte har kollat på den kan gå in på deepstatemap.live, och där ser man då helt enkelt röda områden då som är de som ryssarna befinner sig på, och där kan
man kontrollerar. Det röda området är som de kontrollerar.
Ja, så, och där kan man då trycka, så ser man men vilket regemente det är, man ser om det är Wagner-soldater, man ser vad de håller på med helt enkelt. Och det här publiceras ju också med fördröjning, men det visar i realtid trupprörelser, och det är intressant att titta på.
Just nu är Deep State Map 24 timmars fördröjning.
Och där ser man ju också då gröna områden som är områden som tidigare har varit ockuperade under kriget, men som numera är fritagna.
Sen är det då en sak som jag börjar reagera väldigt skarpt mot nu. Att vi har ju förstås många krigsbloggare som inte är militär, men som sitter och studerar kartor och så vidare. Och sen kommer med sina analyser. Okej, var och en har ju rätt att göra vad man vill, men nu har man, vad jag har sett tidigare, nu har man börjat göra liksom mera narr utav ryssarna. Ja, att ingenting de gör, de vet ingenting. Det är bloggarna som skriver någonting, det är vi som i princip, oss de följer nu, det är ryska militären. Och det är ju rent ut sagt bullshit. Och det värsta är ju det att vi har ju sett i media nu bilder på att ryssarna har så kallade raklånga skyttevärn, som man säger. Men det är inga skyttevärn, utan det är tanksdiken. Vi har också såna. Runt hela Kramatorsk har vi såna här raka linjer. Och det är det att det ska förhindra och göra det svårare för pansarvagnar att gå över där. Och att man då sen har bättre tid med Enlavs eller Carl Gustav II och skjuta det i sank. Så det är inte skyttevärn, det som är raka, utan det är pansardiken. Så att fast nu ryssarna har sin doktrin, vad de lever efter, som man ju kan säga idiotisk, men ryska armén, den är inte en idiot. De har också baskunskaperna där. Och samma sak är det då till exempel nu i vår, som i den här podden som vi kommer att avslöja. Det är saker som vem som helst egentligen kan ta reda på. Nu kommer jag ju inte att berätta allt vad vi har sett och hört, för det finns ju saker som är och borde bli för hemliga. Men att ryssarna ska få någon nytta av, eller att de ska sitta och lusläsa eller lushöra vad vi säger, det är andra världskrigs spekulationer.
Efter att vi släppte nyheten om att du numera skriver och gör material för Non Grata, så har jag fått lite uppmärksamhet på internet i form av personer som tar kontakt med mig som uppenbarligen inte finns på riktigt. Jag har aldrig varit med om det innan, men jag tror att det på något sätt är sammankopplat till dig, helt enkelt.
Ja, men det är som sagt, jag är ju inte general, och jag är inte heller i generalstaben eller ens i närheten av generalstaben, utan Men vi kan ta följande, va? Som inte har blivit berättat angående vår Harkiv-offensiv. Och det var ju det att soldaterna visste ju ingenting. Gruppledarna hade kanske en viss information vad som kommer att ske och vad de ska göra, men själva soldaterna hade ju absolut ingenting. De visste ingenting. Plötsligt fick de bara order om att nu attackerar vi. Och det var, attackera vad då? Nu åker vi. Och det föregick så då utav artilleribeskjutning och sånt, och våra trupper trängde ju sig väldigt snabbt igenom. Vad som skedde då är att i många byar, i många småstäder, så kom ryssarna med händerna över huvudet och gav sig. Och våra soldater visste, vad fasingen, vad är det som sker? De stannade då, okej, ska vi gräva ner oss här i försvarställningen här? De var där 6 timmar, så kom det framåt. Och det var först då de började förstå att vad i all sin dag, vi är på frammarsch. Vi har en offensiv.
Många trodde väl att det var en övning också?
Ja, många. I soldatnivå så förstod man ingenting vad som sker. Man var liksom... Och sen förstod man inte heller att hur går det här så lätt? Ryssen springer. Men vad som gjorde det att det gick så lätt, det var ju att ryssarna hamnade i panik. Mitt i allt så hade många ryssar ukrainarna i ryggen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Alltså de förstår ju liksom inte, men alltså det finns, det där är så konstigt, för att kollar man på det som hände i Butcha, Irpin och liksom de här förorterna där dit de nådde då, det var ju att de blev ju helt sjuka i huvudet och började liksom skjuta människor som de såg, bara shoot on sight, alltså direkt bara.
Ja, men det har ryssen gjort ända sedan stora ofreden. Kanske jag får någon historiker på mig nu när jag säger det här. Men i alla krig som ryssarna har gjort sen stora ofreden så har taktiken varit detsamma. Det är att mörda, volta och röva.
De kör ju också brända jordens taktik. De har liksom att man får följa efter dem och så bränner de ner allting. De hittar, men jag menar, det här är ju ändå liksom, det krävs ju någon form av, alltså hur får man människor att göra på det här sättet? Hur säger man till liksom en 20-årig kille att men nu skjut alla civila du ser, spräng allting du ser, döda?
Det är den här propagandan som de har levt med ända sedan de var barn. Det har ju pågått i 25 år nu, en systematisk anti-ukrainsk propaganda i Ryssland. Så. Jag har ju pratat med folk från Luhansk som flydde 2014. Och sanningen hur det hela blev till där, det var ju att de började få vi ska göra en egen republik. Och då de här människorna så göra en egen republik, vad har vi för möjlighet att göra det? Hur kan vi leva i en normal värld i en litet, fattigt, fullständigt okänt område? Att vi ska göra den här området i en egen republik. Jo, nu måste du gå ut och rösta, för att rösta vi ska göra oss självständiga. Så det var en stor propaganda där och många gick på det, ja vi ska bli självständiga. Två dagar efter så var det fullt med folk, soldater utan gradbeteckningar, utan landsbeteckningar. Men de pratade ren och kär ryska. Det var inte den här Luhansk-ryskan, det var rysk-ryska. Så det var ju planerat sedan länge att ryssarna skulle ta över de områdena. Det var ingenting som kom över en natt. Och det är ju det som ryska propagandan säger, att det var fullt ut av nazister där. Ukrainarna som pratar ukrainska förtryckte de som pratar ryska. Det är fullständigt bullshit. Det har aldrig hänt. Det var helt planerat från Moskva. Och man använde den här... ska vi säga de lokala då, som också ville ha det, att säga att vi ska göra oss självständiga. Men de här områden har aldrig ens tänkt på att bli självständiga. De har tänkt på att bli en del av Ryska federationen eller det ryska imperiet.
Det finns ju områden som till exempel, alltså nu tar man, alltså Mariupol är ju ett exempel på hur man har, alltså man har visat liksom ingen, alltså respekt överhuvudtaget för människor, för liksom för stan, för arkitektur, alltså man bara totalt spränger det i små bitar och mördar alla. Men sen finns till exempel Odessa som är helt orört. Det enda man har gjort där är egentligen att man har slagit ut el och vatten och värme. Och här finns det ju spekulationer då om att Odessa på något sätt, att de försöker spara Odessa för att de anser att det är en fin och vacker stad. Vad tror du om
jag just tror Odessa? Inte, jag tror inte ryssarna har något sånt. Det är bara det att de kan inte nå Odessa på ett sånt effektivt sätt. De försökte ju att det var ju planerat att Odessa skulle tas med från sjösidan med landstigningar. Sen försökte man då skjuta ner dem senare sönder och samman. Men drönerna och de största missilerna så tog luftförsvaret ner. Så, och sen är ju nu också ryssarna på ett sånt ställe att de inte kan nå Odessa med artilleri. Så.
Ja, när jag sitter och kollar på den här Deep State Map och man ser ju där hur trupprörelserna gick då från, alltså hur de helt enkelt gick in från Belarus och sen körde hela vägen, den här konvojen. Om vi tar den då ett år senare, lite mer än ett år senare, vad fan tänkte de?
Ja, det var det enda möjliga. I Belarus så hade du belarusiska järnvägsarbetare som saboterade järnvägen, de kunde inte komma den. Och alla visste ju även det att de inte kan köra på sidan av vägen. Då fastnade de, precis som när de försökte göra det, det också gjorde. Så enda möjliga var vägen. Det var den enda du kunde komma på. Och sen då att du inte har koordinering på den, att du har tankbilar lite här och där, pansarvagnar lite här och där. Så det betyder att när en får ett stopp, då stoppar ju hela konvojen upp.
Det finns ju alltså logistikproblem som man behöver inte gå mer än i tredje, fjärde klass i grundskolan för att förstå att skicka det här antalet fordon i en rak konvoj. Det är liksom, det är problematiskt.
Ja, men det är den ryska doktrinen. Det som gjorde det följde den ryska doktrinen. Och den är ju toppstyrd. Och nu när du tog upp det här så kommer vi då till ett riktigt en dagsämne, och det är då vår offensiv. Och det spekuleras ju ideligen, var kommer vi att sätta in den? Och jag kommer nog att säga sånt som varje rysk militärstrateg ren vet, så de får ingenting nytt utav det här. Men när du går på en offensiv, då är det två saker som du måste försöka uppnå. Det ena är att du har vägar som du kan ta dig fram på, som du får fram underhållet. Och du måste isolera fienden så att de inte kan ta dig i flankerna. I princip så måste du försöka komma så att du är fienden i ryggen. Då får du panik och då får vi samma fenomen som det vi hade i Harkiv. Och det är ju många som säger att Melitopol, dit måste ni gå. Ni har fin vägar att gå dit. Ja, det har vi. Men ryssarna har inga problem att flytta folk från Donetsk-området och där. För de får ju in sin underhåll därifrån. Och då har vi flankarna. Då är vi i the real shit. Om vi har dem i flankarna. Att vi har dem på tre olika håll. Då är det vi som är inringat. Så enligt min åsikt så uppfyller den här Zaporozhia med Melitopol inte de krav man ska ha på en stor offensiv. För stor offensiven måste ju vara att vi går på knockout. För vi har inte resurser, väst har inte resurser att få det här kriget att dröja sig. Så det som jag ser egentligen var vi borde gå, det är uppe i det norr om Kreminna. Och det är det att av flera orsaker som jag ser det. Nummer ett är det att det är där ryssarna försöker anfalla. Det är i offensiv läge där. Vilket gör att de inte är beredda på ordentligt defensivt. Vi kan slå oss igenom där enkelt. Vi har använda 20 stycken av den bomben som ni såg i filmen. Vi har sprängt hål i det och pansar kan köra rakt igenom. Och då har vi dem i ryggen. Och då kommer det att bli den här paniken. Vägarna, vi har raka fina vägar in i det här området från Ukrains sida. Och vi har vägarna på bakryssarnas linjer. Och då är det enkelt för oss att vända söderut. Och då är vi ren ryssarna i ryggen. Och vi har bra vägar för att gå in och fortsätta få in underhållet. Det här har vi inte i Melitopol. Det här har vi inte heller i söder. Vi har ju nedbrott till att ta oss över. Det tar mycket längre tid att bygga upp en övergångsställe och sen vidga den bro ut huvudet. Så som jag ser det så är det här det enda stället vi kan gå på.
Och målet är då att kasta ut varenda rysse från Ukrains territorium, utgår jag ifrån.
Första målet är det att vi ska få ryssarna att börja dra sig tillbaka och börja sträcka vapen. För du vet, problemet som vi hade i Lyman, när vi intog Lyman och i Zoom, det var ju det att våra trupper, det var ju så jäkla mycket pansar och artilleri och övrig material. Så att vi var tvungna att stanna och vakta det innan vi fick organiserat att våra depåer började hämta upp det här. Och det fördröjde ju också ännu framåt marschen mot Kreminna. För de facto var vi ju bara 2,5 kilometer från Kreminna.
Målet med en sån här offensiv då, om man inte har volymen, antar jag att det är på något sätt att förstöra deras supply lines så att inte de kan ge mera mat, vapen, förnödenheter till de soldater som befinner sig i Ukraina. Har jag rätt där?
Det är helt enkelt det att vi ska få panik. Paniken är vår största vän i det här, om den börjar sprida sig bland ryssarna. Att vi inte vet, vi är dem i ryggen. Vi har gått in österut kring Kreminna och vända neråt. Då kärs ju den här deras supply lines från öst, alltså från Luhansk, kärs ju av. Och då har det ju bara Donetsk att komma in där. Men samtidigt också, när vi har gjort det här, då kan vi liksom göra andra vågen mot Melitopol. Och då är ju ryssarna emellan oss. Och vi har vägar att gå fram på för att få in underhållet.
kan de på något sätt nyttja de här naturresurserna nu, eller är det bara att de står där och liksom håller det?
Problemet för dem nu är ju den här logistiken. Just nu så har de inga resurser på att gå på attack. Det enda stället där de attackerar är i Bakhmut, Avdiivka och Vuhledar. Och vad har de uppnått där? Egentligen ingenting. Annat än att de förlorar stora mängder människomaterial. Okej, vi gör det också. Vi gör det också. Men vi är beredda att betala priset. Så det är att vi ska kunna gå vidare mot Kramatorsk, Slovensk, komma in i Zaporizjzja. Nej, det har det inte. Även fast vi skulle få 400 000 nya man. Då ska vi ställa oss följande fråga. Om de redan har stora problem att underrätthålla en armé på 250-300 000 man. Hur ska de i all sin dag då kunna underhålla en armé som ska vara 400 000 man mer? Det är stört omöjligt.
Alltså, frontlinjen är ju ganska lång nu. Och uppe i norr till exempel. Vad är det som gör att de... Alltså, för här hålls ju... Den hålls ju ganska stadigt. Det händer inte så mycket där.
Nej, därför att de har ju inga resurser att komma från norr. Och de har heller inga resurser att komma från Belarus. Det finns inte. Krig är egentligen en fråga om matematik.
Varför lägger de så fruktansvärt mycket fokus på Bakhmut? Är det för att det finns flera vägar där som alltså på många sätt kan jag åtminstone spekulera i att kan det vara, har det med logistik att göra? Varför Bakhmut? Alltså Bakhmut är väl en stad som liksom inte har gjort något anspråk tidigare före kriget som folk liksom inte hade någon aning om, och nu är det här ett skådespel för hela världen.
Ja, det här är ju, politiskt, och det här är det enda stället nu som det är egentligen en kapplöpning med tiden där att det är ju inrikespolitiskt tjabbel i Ryssland, och Wagner vill ju börja spela en politisk roll, och då måste det ju visa någonting, framförallt hos de ultranationalisterna. De ultranationalistiska krigsvloggarna. Så vägar, ska du använda vägar, ska du gå runt Bakhmut. Du ska gå runt Avdiivka och gå den vägen om du vill ha vägar. Då ska det liksom vara någon logik i det hela.
De har bara bestämt sig för att nej, men vi ska ha Bakhmut och nu spelar det ingen roll, ta det bara.
Ja.
Det spekulerades i media om att man på något sätt då i Ryssland har utfärdat en order om att senast den 31 mars så ska Bakhmut vara intaget. Och nu idag när vi spelar in det här så läste jag någonstans att Wagner menar att man nu har juridisk kontroll över Bakhmut. Vad menar de?
Jag har ingen aning vad du menar. Vi var ju där nu i en veckas tid och vi såg inga Wagner-jurister som sprang där med sina papper.
Du fick inga visa någon pass då till någon Wagner-jurist?
Ja. Låt dig syssla med vad du vill. Vi måste syssla och koncentrera oss på vad vi ska göra.
Det verkar ju inte som att de som bestämmer i Ryssland vet egentligen vad som händer på riktigt.
Nej, nära de veta någonting där. Det. Men problemet är ju det att politikerna och armén, de som är ute i frontlinjerna, det är inte på samma våglängd.
Vi kunde läsa söndagens nyheter om det som de i Ryssland då kallar för ett terrordåd. En kvinna har gått in på ett café i Sankt Petersburg och sprängt en militärbloggare, Vladen Tatarski. Och det var 32 personer då, civila, som främst då, som skadades i den här explosionen. Vad tänker du om det här? Det här är alltså ett terrordåd inne i Ryssland.
Ja, det börjar ju, nu börjar sanningen komma fram i vad som sker i Ukraina. Och det här är bara början på vad vi kommer att se. Det är aktivister där nu som är beredda att offra sitt liv för att försöka rädda Ryssland från katastrof. Hur det nu blir i framtiden med det, hur många modiga det finns, vet man inte. Men åtminstone kan vi säga det att det räcker inte, det hjälper ju inte Putin precis.
Nej, och här har vi då en kvinna i 25-årsåldern, 20-årsåldern, som har tidigare gripits för att ha deltagit då i antikrigsmöten. Det är ju förbjudet i Ryssland att protestera mot krig. Och nu har hon då gått fram till den här militärbloggaren och gett honom någon form av staty som såg ut som honom, som sen då har exploderat. Och det här är ju då från ukrainskt håll så har man gått ut och sagt att det finns ingen, Ukraina är liksom inte ansvariga för det här, utan det här är liksom någon form av, det har skett då internt, och det vi vet nu är att Ryssland inte på något sätt då, ännu i alla fall officiellt har sagt att det här har med att det är Ryssland, nej, men det är Ukraina som ligger bakom det här.
Nej, men det är folk i Ryssland. Vi har ju också här i Ukraina på hemmafronten har vi ju haft ett stort problem med kyrkan. Folk är ju väldigt religiösa här, och våra myndigheter har ju försöka gå fram med silkesvantar på den här rysk-ortodoxa Moskva avdelningen av dem. Och då pratar jag framförallt om Kiev, Pechersk, Lavra klostret. Där då högsta chefen eller vad det nu heter i den kyrkan går omkring med en 40 000 euros klocka på handleden, kör Mercedes bilar och sen tar de inträde av fattiga människor som vill komma in och utöva sin religion, säger Skyttegrinja. För det är alltså överhuvudtaget att komma in, och Skyttegrinja för en fattig människa, det är stora pengar. Plus att de sen säljer ljusen i kyrkan till dubbelprisen vad som säljs i den ukrainska ortodoxa kyrkan.
Ja, för där är alltså den officiella ortodoxa kyrkan före kriget styrs ju då av Moskva.
Ja, vi har ju haft flera år nu delad. Den ukrainska ortodoxa kyrkan tillhör ju Konstantinopel och inte Moskva. Och nu är det ju så att högsta chefen i Moskva då, Kirill, han ber ju för att ukrainarna ska bli utrotade. Och det används ju, de här kyrkorna här nu, det används ju som spioncenter. Det har blivit så många gånger bevisat.
Det här blir ett dilemma då det här blir ett dilemma för den som bara vill utöva sin tro och som kanske har gått då i kyrkan ända sedan de var barn och har en stark tradition liksom, och helt plötsligt så finns den här konflikten mellan gå till kyrkan och göra det man tror att det är rätt eller inte gå till kyrkan och liksom göra någonting för landet, och då blir det ju en konflikt då mellan landet och tron, liksom nationalism kontra tron.
Nej, men vi har ju den samma tro, men varför måste man gå till en kyrka som öppet understöder den Moskva-trogna? Nu har ju då staten beslagtagit den här, i och med att den har ju från början varit ukrainsk, det här klostret. Och det är bara, så egentligen kyrkan där så skulle ju ukrainska präster fortsätta att predika i. Och det är ju ändå samma tro. Och den har ju nu mera opolitiserad ukrainska ortodoxa kyrkan än vad rysk ortodoxa har.
Men alltså har man alltså beslagtagit då rysk ortodoxa kyrkor?
Ja, och man gav ju bunkarna där en månads tid på sig att flytta ut. Och det vägrar man ju. Nu har man ställt till stort spektakel. man har ju kallat in de här folk för att demonstrera för de här prästerna nu. Och sen uppstår ju spontant motdemonstrationer. Och det här sprider sig, nu minns jag inte vilken ort det var, där de här prästerna inne i kyrkan attackerade en soldat.
Alltså var det fysiskt?
Ja.
Men vad då? Med
sparka ner honom och börja slå honom för flera personer där. Och det fick ju då en reaktion hos befolkningen i den orten, att de började ju komma dit och protestera att vad är det här? Och nu har ju mot den prästen då lyfts misshandelsåtal.
Ja, alltså man ska inte underskatta det ukrainska folket när det kommer till att starta uppror. Om man tar Majdan som exempel. Jag såg den här dokumentären på Netflix om Majdan. Har du sett den?
Ja då.
Den är riktigt, riktigt bra. Alltså där får man verkligen en inblick i hur det här startar. Och det är så fruktansvärt våldsamt. Men vilken vilja, alltså den här viljan att kämpa som finns i den ukrainska folksjälen, den drar starka liknelser, eller man kan dra starka liknelser till Finland.
Ja, och då förstår du det var att när vi har en 500 000 soldater som sen kommer hem från fronten, de kommer aldrig att låta den tidigare korruptionen att fortsätta. Då har vi en ny Majdan och då blir den tuff. Mm. Då nöjer man sig inte bara med att demonstrera, utan då tar man över.
Mm. Och om vi ska ägna några ord då åt Supreme Commander, Mr. President Zelensky. Hur ska du betygsätta hans roll som överbefälhavare för Ukrainas väpnade styrkor?
När vi pratar om Zelensky då ska vi ta i beaktande vissa saker. Det är ju det att han är egentligen den första helt demokratiskt valda president som inte alls var i den politiska eliten. Han måste ju ha en otroligt press på sig. Han måste vara sliten. Han måste vara psykiskt trött att kunna ställa sig upp och liksom bli en landsfader för hela landet, även för oppositionen. Zelensky är ju väldigt klok man, så han låter experterna ta hand om vad de ska ta hand om, och han blandar sig mindre in i det att han är i det. Hänseende till det så spelar han väldigt klokt. Han är president och han ska se till att hans experter får det verktyg som de behöver för att de ska kunna utföra sitt arbete. Och där är han fenomenal. Han utövar ju inte sin makt som överbefälhavare. Det gör han absolut inte.
För han har ju det påverkar mig djupt. Det han gör, det arbete han gör. Och då ska man ju också liksom beakta att alla som blir påverkade utomlands blir påverkade på ett helt annat sätt av sättet han arbetar. Tänk då för dem som liksom kämpar med vapen för Ukraina. Alltså den moral som han sprider genom sitt agerande. Alltså bara en sån sak som att liksom plocka bort kostymen. Och klä sig militärt hela tiden för att visa liksom att han är en man av folket. Det är såna enkla saker, enkla saker. Alltså hans avtryck på den här världen. Jag hoppas att han fortsätter hålla den linje han har gjort nu, därför att han är alltså. Hur märker du när du var ute i strid hur hans internetnärvaro påverkar moralen?
Mm. I Sverige säger man ju för kung och fosterland. Här säger våra soldater och vi för Zelensky och fosterlandet. Så då kan du dra din slutsats för vad de anser om sin president.
Hur uppfattas motstånd mot Zelensky?
Alltså, det finns ju de som är kritiska till honom och säger ja, han är också korrupt. Men det är ju den här politiska, ska vi säga, i politiskt, på toppolitisk nivå, där har man ju begravt stridsyxan politiskt ända tills kriget är borta. Och det var ju, det var på förslag av oppositionen. Det vill säga, okej, nu ingen kritik av presidenten, nu är vi i krig, nu tar vi paus i den och fortsätter det politiska tjablet efter kriget. Så där ska också oppositionen ha eloge för sin inställning till fosterlandet.
Det är också det normala läget i krig är ju att man helt enkelt gör en samlingsregering. Man omformar regeringen, men det behövdes ju kanske inte det här fallet då om oppositionen och regeringen kommer överens.
Nej, det finns egentligen inget tjabbel i parlamentet nu så som det var före, utan det kommer genomtänkta förslag och den behandlas i normal ordning och i normalt är det till fullständig enhet som det godkänns.
Hur kommer valet? Kommer det att förrättas som vanligt trots att det är krig eller kommer man att skjuta?
Det tror jag det kommer att göras.
Det är ett år till nästa val, va?
Ja, men som sagt, jag tror ju att kriget i praktiken är i slut till midsommar.
Och i praktiken då innebär det alltså att
efter det så övertar det politiska men att vapnena tystnar.
Ja. Och det här, vi pratade lite om det förra gången, det här med att ge ifrån sig land. Det som finns kvar då av Ukrainas befolkning i de landområden som nu är ockuperade av Ryssland. Hur är livet där? Vad finns det där nu?
Jag vet inte, jag har inte varit där och sett på det, men det är nu som folk som är därifrån och som ännu har anhöriga där så säger jag att det är som under Sovjetunionen, alltså under tiden vid Sovjet, fattigt, ingen framtid, man är tvungen att vara på sin plats.
Och man måste prata ryska, antar jag.
Jag vet faktiskt inte för det kommer ingen stor information därifrån. Det enda informationen jag har fått är från de vänner som är därifrån och som har kontakt med sina anhöriga. Många av de har också brutit helt kontakten till anhöriga, för de lever ju i den tron att det är nazister här.
Ja, det är märkligt hur de lyckas lura en så stor befolkning, men det är den som kontrollerar informationen, kontrollerar världen.
Så är det.
Och de har ju åtminstone Ryssland som de kan kontrollera, och det är ju stort nog för att ådra sig den makten. Men man pratar ju om att den här kärnvapenarsenalen som Ryssland, eller ska vi säga Sovjet, har byggt upp, att stor del av den inte fungerar då på grund av att det måste ju underhållas. Det finns ju en form av decay, förruttnelse, eller vad säger man på svenska, men sönderfall. Och att många av de här stridsspetsarna inte fungerar helt enkelt på grund av att man inte har underhållit.
Ja, fast de har de här stridsspetsarna, men de har inga carriers. Det är det som glöms bort i det hela. Att du måste ha någonting att skjuta upp dem ifrån också. Ett fartyg, en flygplan, eller du måste ha de här avfyrningsrampar.
Ja, de har ju irakiska mopeder har de ju.
Ja, men de irakiska mopederna, det är 90% av de som kommer så skjuts ju ner.
Det var du som berättade för mig om dem från början. Och det är de här drönarna som har typ Suzuki PV-motorer som kommer i 80 km i timmen och låter som mopeder.
Ja.
Och nu har ju folk lärt sig hur de ska skjuta, så när de kommer så tar folk sina vapen och skjuter ner dem.
Men det som var väldigt, som jag upptäckte när vi var, det smällde ju i den byn som vi övernattade i. Fast vi var lite längre bort från fronten.
På alltså i Chassidjar? Eller Kramatorsk?
Nej, vi var i det mellan Konstantinka och Kramatorsk. Men det sände ju varje natt. Kom det ju några raketer in i den byn också. Men jag själv öppnade ögon. Det var långt bort. Ingen orsak till panik. Och somnade om direkt. Men sen sista natten vi var där. Då vaknade jag till flygplansljud och då liksom automatiskt slängde jag mig ur sängen och var beredd att åka vart finns skydd. För det var någonting som man inte förväntade sig. Men det var våra stridsflyg.
Okej.
Okay. Och det hade inte på flera månader hörts över området.
Just det, för det där är också någonting som nu har jag hört en gång har jag hört alltså luftvärns, vad säger man på svenska, alltså air defense system, luftvärnssystem. Mm. Och så har jag hört en bomb och för mig när jag hörde det här, jag hör ingen skillnad på vad som är utgående artilleri och vad som är en raket som smäller av, men vad jag förstår så har nästan hela den civila befolkningen nu lärt sig skillnad och rycker inte ens på axlarna när de hör en smäll, för att man vet vad det är, man vet vad det är för bomb, man vet vad det är för luftvärn. Hur länge tar det att liksom lära sig det här i ryggmärgen, vad som är vad?
Ja, när du är kontinuerligt under den som kiva, alltså månad, då vet du väldigt.
För där höll ju, där var ju ett jävla problem i början att journalister skrev att rapporter om detonationer i centrala Kiev liksom. Och det var ju luftvärnssystemet som var aktivt.
Precis.
Men hur är liksom hur hör man skillnaden? Vad är det som liksom, hur skiljer man dem från varandra?
Det är lika enkelt att förklara om fast man inte har cyklat på 30 år, hur vet man hur man ska cykla när man, utan det utvecklas bara. En utgående artilleri så har, när du hör det som en mynningsfram, det är mer liksom bam, ett sånt här skarpt kortljud, medan en inkommande granat som exploderar är mer ett sånt här doft ljud och mera ska säga, sprida sig.
Ja, man känner den lite mer kanske.
Du känner den, ja.
Ja, för det var någonting som jag reagerade på, var att den här raketen då som sprängdes, den var liksom, den kände man i kroppen mer än vad man hörde ljudet av den.
Mm.
Medan den här luftvärns missilen mera var som att den boom, den liksom slungades iväg på något sätt. Mm.
Det är den här tryckvågen. Det är tryckvågen som.
Men det är också liksom, alltså man ser på den här filmen som vi pratade om tidigare, tryckvågen just när det är snö, alltså det är inga små krafter vi snackar om, alltså det är bara tryckvågen måste ju vara någonting som tar liv av det mesta.
Och ja, sen, fast du sitter i en bunker eller en källare under, så känner du garanterat när 1,2 ton trotyl exploderar.
Men då har du ju liksom, först har du ju tryckvågen då som antagligen då slår sönder kroppen helt enkelt, men sen har du ju också splitter.
Mm.
Vad i den här detonationen då som sker i filmen som vi kan se, vad är liksom den dödande kraften där?
Det är tryckvågarna, det är trycket, det är övertrycket som kommer.
Och tanken då, du sa tidigare att det kallades för worm missile?
Mine worm,
så var det ja. Mm. Alltså min mask. Mm. Och då är alltså syftet, tanken med den är att den ska liksom, tryckvågen då ska få alla minor i närheten att sprängas.
Helt riktigt, för det behöver 100 kilos tryck för att detonera, om det är pansarminer, stridsvagnsminer.
Men nu använder man i det här fallet då, så kastar man in den där för att helt enkelt ta ut de här Wagner-gubbarna som sitter och trycker.
Ja.
Och man får ju alltså så här, man kan ju använda saker på ett konventionellt och på ett okonventionellt sätt, men om man når syftet så är det det viktiga är ju att man uppnår sitt syfte. Alltså man kanske inte behöver använda allting på rätt sätt. Vad finns det för kreativa sätt som man har börjat använda i krigsföring nu som är unikt för det här kriget? Det är ju första gången nu som Europa är ett krig nu på ganska länge, på 20 år eller någonting.
Du vet, soldaterna, precis som under i finska armén under andra världskriget, så soldaterna är ju de bästa innovatörerna. De förbättrar sina vapen själv med egna system. Sen är ju också att vår egen krigsindustri har ju kommit igång. Och det är också någonting som man glömmer bort i det här diskussionerna om vem som ska klara kriget. De facto idag så är ju Ukrainas ekonomi nästan lika stor som den ryska ekonomin. Det är när du räknar alla inkommande dollars.
Ja, Ryssland har ju inte jättemånga kompisar nu.
Nej. Och det betyder ju det att vi har redan påbörjat, vi har utvecklat vår egen krigsmaterialindustri, och den växer ju hela tiden. Så att vi kommer ju, ett långt utdraget krig så betyder ju det att ingen har tillräckligt med material. Inte ens väst, fast de skulle fortsätta att hjälpa oss. Inte heller Ryssland har det. Så då är det ju frågan om det, vem som kan tillverka mest, fast man inte kan tillverka det som behövs. Och då pratar ju tiden för Ukraina.
Ja, det är ju bara att kolla på till exempel Israel då, som har varit under konstant attack sen staten grundades. De har ju en av världens absolut bästa vapenutvecklingsindustrier för att de är under konstant attack. Och kollar man på hur kreativiteten flödar, alltså Molotov cocktail, nu var ju inte det någonting som var egentligen nytt, om man säger så, men Molotov cocktail kommer ju alltså från att finska soldater blandar ihop dem själv och liksom kastar ner dem i sovjetiska stridsvagnar. Och det där är liksom ett sätt att nyttja de resurser som finns, hitta svagheter och nyttja dem. Nu har man ju haft ganska goda möjligheter då att reverse engineera och titta på ryska stridsvagnar mer än vad man någonsin haft. Man har ju haft jävligt bra tillgång till de här maskinerna eftersom det har kommit in ett ganska stort antal. Ukraina har väl snarare ökat antalet stridsvagnar i besittning än minska under det här kriget.
Ja, Ryssland har varit den största bidragsgivaren till tanks.
Så när man då tar en sån här tank, rebrandar man den och liksom använder den, eller slaktar man den och liksom säljer och köper nya grejer? Hur gör man?
Det som är mest, ska vi säga, oskadda, det putsas upp och vi lägger lite extra elektronik i det för att som vi får leverera av våra väst.
Ni lägger någon elektronik? Det är
vi lägger, ja, vi förbättrar det där. Sen är det bortskjutna torn, det samlar vi upp och det kan faktiskt användas.
Vilka då, sa du?
Tornen. Du har ju sett när en T-72 exploderar, så flyger ju tornet 10-tals meter upp i luften och landar ju långt bort från själva vraket. Det använder vi väldigt lika. Så att vi använder det och vi tar det material som finns i vraken och så samlas in och återanvänds.
Och jag har ju tatuerat in en T-72 på armen. Nu är det ju inte den som jag tatuerar, utan det är ju snarare den ukrainska traktorn som drar den. Men det är ganska många.
Ja, det är ju hundratals.
Att möta en sån här stridsvagn med de stridsvagnar man har, hur är liksom...
Om du har en skicklig chaufför, om du har en skicklig besättning, då ska det inte göra någon skillnad om du har en hypermodern Leopard eller om du har en gammal sovjetisk T-72. Det är hur du kan använda ditt material, ditt verktyg. Jag menar, en hockeyspelare, om du tar Jaromir Jagr, han spelar ju ännu med tre klubba. Medan de andra spelar med väldigt lätta och nytt material. Men ändå spelar han väldigt bra. Så det största orsaken till att du klarar det är ju hur professionell besättningen är på den här tanken. Det är min åsikt i alla fall. Sen när du möter en T72 på vägen, det första som du slås av är att hur liten den är sist och slutligen. Det är inga stora monster.
Hur låter de då? Är det dieselknack eller?
Ja, det är dieselknack. Då är det ju den ryska motorn som ju låter mer än vad den ger effekt. Mm. Och sen är det förstås ljudet på larvfötterna mot asfalten eller mot hårt underlag. Mm. Sen är ju att de väger ju inte mer än 50 ton. De flesta av dem. Så sist och slutligen är det ju inte så kolossal.
Varför är Leopard så fruktansvärt bra? Varför är det de som alla vill ha?
Det är ju utrustningen i den, vad du kan göra med den. Det är som en dator. Vad kan du göra med en 10-års gammal dator jämfört med en av idag? Det är ju att du kan använda den nya till mera saker än bara en.
Men då ska man ju kunna, man ska ju ha erfarenhet. Alltså om man jämför med de som har haft dem då i 10 år och öva liksom. Alltså en besättning som har hållit på att öva i 10 år. De kommer ju att kunna operera den här stridsvagnen på ett helt annat sätt än ukrainska soldater som har fått liksom en 4 månaders intensivutbildning.
Ja och nej. Därför att motivationen till att lära sig nu hos ukrainarna, det är stor. Det är så stor.
För det man behöver göra, det är att man behöver ju lära någon som kan lära flera. Alltså, ja. Man behöver ju utbilda utbildare.
Och det pågår ju. Det pågår ju.
Hur kan inte det här ses som en aktiv stridshandling? Att lära folk hur man spränger ryssar i västerländska tanks?
Nu är vi på den politiska sidan och där är jag inte alls expert. Det måste politikerna säga.
Nu i Finland har ju godkänts då av Turkiet. Och det är väl där som den stora, där det har klämt som mest och kommer vara en del av NATO. Och nu har ju då Putin försökt liksom visa musklerna och sagt att ja, men nu ska han skicka kärnvapenstridsspetsar till Belarus och så vidare och liksom försöka hota. Och det var ingen som brydde sig om det, vad jag märkte i alla fall.
Nej, du är omdisponerad bara var du sätter dig. Från Kaliningrad till Belarus, spelar ingen roll.
Men vad kommer det här nu? Är det här en säkerhet för Finland och för Europa? Att Finland
att vara medlem i NATO?
Ja, bryr sig Putin om det?
Klart han bryr sig för hans politiska grund raseras ju. Han har ju gått ut och lovat nationalisterna i Ryssland att han kommer att hindra NATO från att spridas till sina gränser. Och nu har han ju 1300 kilometer NATO-gräns.
Ja, det gick ju skitbra för honom.
Nej, men därför så pratas det inte om att så mycket i rysk propaganda-tv om att Finland är där.
Hur är det, vad är konsekvensen av att Sverige inte är med nu då?
Det är ju för Sverige är det ju katastrof.
På vilket sätt? Det är ju inte så att de kan, alltså så, han har ju lite vatten han kan gå in i, men
vatten har aldrig hindrat missiler från att komma flyga.
Nej, men så är det ju, men vad ska de göra? Inta Visby liksom?
Nej, det kan ju slå ut, jag menar det är jobb, terror som de vill ha i sprida. Så att artikel 5 gäller ju inte Sverige om det skulle bli ett tredje världskrig. Det gäller ju inte Sverige då. Nu har ju Sverige förstås, i praktiken så har ju Sverige avtal med USA och England om att försvara Sverige tills Sverige är medlem i NATO. Mm. Men enligt min åsikt så har ju nog Sverige sig lite själv att skylla också. Det är att hur kan man tillåta någon att gå och bränna en koran framför turkiska ambassaden. Det är ju inte yttrandefrihet, men man säger ja, men vi har yttrandefrihet. Vi har en lag som går över yttrandefriheten och det är lagen om rikets säkerhet. Så jag menar det skulle ha varit så väldigt enkelt att avstyra den.
Ja, men det där också, det här är alltså, som jag ser det, så är det här alltså en politisk konsekvens av någonting som har skett i Sverige. För jag menar, du såg inte en enda finne som elda koraner i Finland.
Nej, men det var ju på väg att elda var det flaggan eller en docka utav
Erdogan.
Och polisen gjorde ju helt rätt. De gick ju in och avvärde det med hänvisande det till att det är en säkerhetsrisk.
Exakt, det var liksom inga konstigheter. Det där är finsk, det där är typiskt finsk polis. Alltså du vet, om du åker till Helsingfors så ser du liksom redande poliser som åker runt och bara sitter på hästar i uniform. För att man vet att det bästa sättet att hålla ner liksom, alltså brottsförebyggande, det är att patrullera. Vara ute och visa sig. Liksom. I Sverige,
ja, nu finns det ju stora problem med gängkriminaliteten i Helsingfors också. Det ska vi inte sticka under stol med. Men det här är ju en sak som berör rikets säkerhet.
Mm. Sen ska vi också komma ihåg att gängkriminaliteten i Finland och Helsingfors styrdes av en polischef. Så att den har ju liksom rotats från fel håll.
Mm.
Men det är ju klart, alltså, men jämför man med Sverige så är det liksom, det går inte att jämföra, alltså när man kollar på hur det är i Sverige nu, du vet, 15-åringar med Kalashnikov.
Mm. Nej, men min ex-svärfar blev ju ihjälslagen utav ett ungdomsgäng som under samma dag hade gjort sig skyldiga till flera misshandlare, och polisen gjorde liksom ingenting för att hindra det, utan istället då så gav det sig på en 84-åring i rollator och slog ihjäl honom.
Mm. Nej, det är ju också, det är en brutalitet som är liksom, det går inte att liksom förringa den. Men jämför man liksom utvecklingen i Sverige och Finland, så finns det polisen i Finland har mera, det är lite mera, jag tror att det har att göra med att det på något sätt är lite militärt. Alltså polisen i Finland det är liksom en halv militär. Det finns liksom militärt tänk snarare än vad det finns. I Sverige så är ju det polisen är en servicemyndighet.
Mm. Ja, men i Finland är ju det att direkt någonting riktar sig mot rikets säkerhet, då agerar poliserna väldigt starkt. Men sen med det övriga då är man lika velig som i Sverige.
Men då ett scenario, så nu såg man ju den här Nord Stream 2. Det var mellan svenskt och danskt vatten. På internationellt vatten. Biden var extremt tydlig i början på det här kriget att nu stryper ni liksom den här gastillförseln, annars kommer gastillförseln att strypas. Och sen så gick det hål på Nord Stream. Tror du att det var USA som smällde hål på den?
Ja. Du må ju se vem som har mest på att vinna, va? Och då när den sprängdes så hade ju faktiskt Ryssland mest på att vinna att den skulle sluta fungera. Framförallt om att man trodde det att nu ska Europa få frysa. Så det pratar ju för att det var en rysk operation. Vad har USA på att vinna? Det här är ett brinnande krig. Jag tvivlar på att de ska ha haft någonting att vinna det. För att köpa gas eller sälja gas, det hade i alla fall avtagit.
Ja, men alltså, som den här, det finns ju en dokumentär när Macron ringde Putin dagarna precis före kriget och precis efter kriget har börjat. Och där var ju liksom, ser man, de filmar ju liksom alla de här toppdiplomaterna. Och det är EU-toppmöten hit och dit. Och det enda tyskarna håller på med är att de vill köpa gas. Liksom. De har ju byggt upp och varit. Det här är alltså tredje kriget de startar, om man ska vara lite cynisk. Alltså, de har totalt varit beroende av rysk gas. Och nu fick man liksom klippa navelsträngen på ett ganska hårt sätt. Och det får ju vi veta nu, vi som bor i Sverige i alla fall. Och har en elräkning som överstiger fantasisummor liksom.
Ja, igen, jag tror inte det är energin, för vi har ju utvecklat alternativa energikällor. Nu pratar jag inte om vind och sol, utan vi har ju framförallt den här syntetiska bensinen, syntetiska oljan som Porsche ju har tagit fram. De har ju börjat sälja den nu också, de första batcherna från bensinstationer i Tyskland. Och det behöver du inte någon typ av råolja för att ta fram. Och du kan använda bensinmotor, du kan använda dieselmotor just med den här. Sen har vi då för stor energi så har ju den här supercritical CO2 både som energibärare och energigivare har ju utvecklats otroligt. Den slår ju på långa vägar ut kärnkraften. Jag menar, vi har haft energi, det är inte det, utan det är vad tyskarna mer har, det är de investeringarna de har gjort i det här Ryssland som kanslern ville skydda. Det var en, energin var, spelade den minsta roll. Det är liksom, det är myt att det var det.
Ja, alltså, men Tyskland har, det vi vet om Tyskland är att de har en tendens att försätta sig i situationer där de inte ser jättebra ut i efterhand med tanke på vem de allierar sig med.
Jag menar, du har ju Deutsche Bank som sedan tidigare har varit i ekonomisk kris, och ska man ha knipt navelsträngen direkt i början av kriget i Ryssland, då hade ju Deutsche Bank gått omkull. Det är ett exempel. Och när det går omkull, då har ju inte den här depositionsskyddet i Tyskland som vi har i Norden. Du har ju bara till en viss del. Så det hade ju blivit upplopp i Tyskland. Så att det är mera den riktigt ekonomiska delen, det är inte den här energidelen. Och vi ser hur snabbt i alla fall tyskarna har övergått från rysk gas nu mera över till norsk amerikansk. Du ser ju gaspriset, det sjunker ju. Det är ju på samma nivå som det var, nästan på samma nivå som det var före kriget. Trots att vi inte har rysk gas tillförs.
Och det har varit ett tufft år. Det var ett jävligt tufft år.
Ja, men elpriset, så man sa ju också i Norden, ja, nu kommer vi att ha elbrist. Har vi haft elbrist? Absolut inte. Vi har haft elöverskott. Så ja, priserna baserar sig på det här börspriset. Börspriset är ju, det är ju inte som går på realiteterna, det går på förväntningarna.
Ja. I Sverige är ju problemet att man har liksom, man har inte investerat i det som man borde ha investerat om man vill ha ett stabilt nät, det vill säga regulator. Man vill kunna reglera, alltså reglerkraft. Så att nere i södra Sverige så har man ju liksom, där finns det liksom ingen ström överhuvudtaget. Man får dra igång gamla oljekraftverk, medan man i norra Sverige har hur mycket ström som helst för att man har vattenkraft.
Ja, men det är ju politiskt misstag vad man har gjort i tiderna. Du har centraliserat allting och inte decentraliserat. Det vill säga du har ett enda stort nät som ska tillgodose allt. Mm. Det är stenålders tänkande nu. Nu har vi ju teknologi som kan hantera minigrids på ett mycket mer effektivt sätt än vad du kan hantera ett stort grid.
Mm. Och där kommer ju, vi pratade lite om det förra gången, men hur el, alltså nu är ju ryssarnas primära mål förutom civila, det är väl alltså strömförsörjning. Och jag gissar på att Ukraina aldrig någonsin kommer att försätta sig i en situation igen där man har strömförsörjning som kan slås ut enkelt.
Nej. Och det borde inte hela Europa, det borde inte hela Sverige eller Finland handha.
Så hur är framtiden? Är det små saltreaktorer?
Nej, vi har hur mycket som helst energiråvaror. Vi har teknologi. Det är att du måste slå bort de här monopolsystemen. Istället för att ha jättestora enheter så måste du nå ut på tänkande att producera lokalt, konsumera lokalt. Och vi har den teknologi, och den teknologin är sist och slutligen väldigt billig. Den är billig. Om du jämför det med de här centraliseringssystemen. Så det är bara liksom att öppna ögonen och se vad du har för råmaterial. Bönderna i Sverige, de sitter på den största råkällan till billig energi. Men du har byråkratiska hinder, du har politiska hinder. teknologin har vi. Har haft redan i 10 år. Vi behöver inga nya kärnkraftverk. Vi kan producera ren och lokal energi. Har du ett kärnkraftverk, då är du fastbunden till det här centraliseringen och ett enda stort nät. Och nu, kärnkraftsförespråkarna förespråkar ju en föråldrad teknologi. Skräckexemplet är ju Olkiluoto 3, 22 år. Ska du säga då att det har blivit bättre och lärt sig någonting där, att de klarade det på 11 år. Men utvecklingen på övriga energikällor under 11 år så har ju gått vidare. Jag menar, okej, för tillfället med den här 150 000 liten batchen med syntetisk bensin. Jag tror de säljer den för 4 euro nu. Men det var 150 000 liter bara. Sen när du sätter upp det i full produktionsskala så går ju priserna ner.
Mm. Ja, alltså O3 är ju nu på full effekt vad jag förstår. Och det är ju, jag var där för ett år sedan och tittade, då var de fortfarande inte igång helt, men det tog jävligt länge att bygga och det var jävligt dyrt, men å andra sidan så står det ju ganska länge och det ger jävulst mycket kraft.
Ja, men tillgång och efterfråga. Vad tjänar du har bra med jo, export och priserna går ner. Så Olkiluoto 3 kommer aldrig att betala sig tillbaka. Aldrig.
Förutom stabilitet i nätet då?
Nej, det ger inte heller stabilitet. Du kan göra stabilitet som gör att du har en säkerhetsläge genom att decentralisera. Vi måste glömma det här stabiliseringen av stamnätet. Vi behöver inget stamnät. Vi kan göra, cellerna har heller inget stamnät. Utan du har synapser som i din kropp som förmedlar de här impulserna. Du har inte ett nät i armarna. Du har inte ett nät i benen, ett stort grid. Det är sammankopplat med synapser. Mm. Och det är väldigt enkelt att bygga upp. Jag menar, vi har ett mikrogrid hemma hos mig som förser 3 hus med all energi vad vi behöver. Vi har till och med överlopp.
Alltså du tänker på en nivå som jag inte alls har tänkt på innan, men det kanske närmast går att jämföra med hur man i vissa delar av Afrika aldrig byggde upp ett telefonnät med koppartråd, utan man hoppade direkt över till mobilteknik och började med mobiltelefoner.
Ja, och samtidigt, jag ska ge ett exempel. I utvecklingsländerna har majoriteten av folket har inget bankkonto. Men de har mobil. Så har du mobil, har du bank. Men du behöver inget så kallat bankkonto.
De använder Western Union och så vidare, eller?
Nej, du har ju de här olika elektroniska plattformarna. Så i princip är ju banksystemet totalt onödigt idag. Mm. Har jag telefon och connection, så då kan jag köpa saker. Jag menar, även här i frontlinjerna så kan du betala med mobiltelefon.
Ja, allt som inte är innanför det europeiska i alla fall. Där du har liksom, du vet, i Sverige så du kan inte använda kontanter och så fort du vill göra någonting med dina pengar så måste du fylla i blanketter och berätta för någon oklart vem, vad du ska göra och varför.
Mm.
Och det är också någonting som jag tror att kanske inte är jättefantastiskt, men kanske behövs i Ukraina. Jag vet inte om Ukraina går med i EU.
EU har ju vissa, men vi har ju väldigt utvecklat IT, både på bankappar och betalning med mobiltelefon, betalning med PayPals. Jag menar, det är... Banksystemet är igen en föråldrad institution, sist och slutligen.
De hålls ju föråldrad för att staterna vill ha kontroll över det.
Ja, det gör det. Men en dag så tar det slut.
Men hur tror du att korruptionssituationen i Ukraina kan förändras av ett EU-inträde?
Verkligen, EU-inträde. Jag menar, EU-inträdet tar säkert inte bort det, utan det som tar bort korruptionen just nu, det är ju det här, vår industri som har varit ägd utav oligarker som aldrig har investerat en krona, utan kört på det gamla. De försvinner, vilket gör att efter kriget får vi ju hjälp att bygga upp, vi får en så kallad Marshallhjälp, bygga upp vår industri på nytt. Den kommer att bli ny, modern och konkurrenskraftig, och då är ju oligarkerna borta. Likaledes har vi inom energisektorn. Det är vad som kommer att ske här. Jag menar, Finland, efter att vi hade betalat krigsskadeståndet till Sovjetunionen, så hade vi ju ingenting, utan vi byggde upp en ny industri från grunden som var effektiv, som var modern, vilket gjorde att finska industrin kallades ett underbarn.
Ja, det är ju teknologi. Alltså, om man kollar på till exempel Indien, de reglerar jättehårt massa olika marknader, men de ansåg inte att IT eller mobiltelefoni var intressant eftersom det var så litet, och det var ju där som Indiens största ekonomiska tillväxt kom.
Mm.
Just det som inte reglerades. Och har man en stat som är i desperat behov av ekonomisk tillväxt, så finns det ingen anledning att reglera.
Nej.
Och det är just den här friheten som gör att en ekonomi kan växa. Så det är ju kapitalismens kärna. Och det är det som jag tänker att kanske kan hämmas för Ukraina om man kommer med i EU. För att EU är svårt att vara i EU. Alltså det är förbannat mycket regler.
Ja, det håller jag inte med. EU har ju, okej, vi har byråkrati, men vi har mycket mindre byråkrati. En till exempel var efter Brexit. Se resultatet utav Brexit, vad det blev. Det blev ju en katastrof för hela.
Men det är ju framåt. Att de ska ju hantera liksom, de ska ju hantera den här byråkratin mellan två olika system. Då är det ju dubbelbyråkrati. Du har ju dels EU som du måste anpassa dig till, och sen också brittisk.
Britterna ville ju bli av med EU-byråkratin. Och då måste man ju komma upp med någonting eget istället. Och det har man ju aldrig gjort. Man lämnar allting där. Du har ingenting nytt. Därför har du de här stora köerna. Fast de hade fem års tid på sig att göra någonting, så gjordes ju ingenting. Mm. Sen har du ju då också det här. Vad som också skedde med en bekant i Finland. En britt som har bott 14 år i Finland. Och han reagerade överhuvudtaget inte alls på den här brexiten. Och när han då skulle resa ut på semester, så blev det stoppa i passkontrollen. För han hade inte de papper han behövde efter brexit. Men det här meddelades ju i media överallt. Att se till att ni skaffar de här nya papperna. Så han hotades faktiskt utav förvaringsdäkt och utvisning.
Mm. Ja, nej, det är klart att det där är ju, alltså där är ju vanliga människor som får leda av politiker. Jag vet inte, jag är ganska kritisk till EU av många olika orsaker, och därför vet inte jag hur jag ska ställa mig till.
Men om vi ser Ukrainas orsak att gå med i EU, det är mer det att vi faktiskt blir förankrade till väst.
Alltså det, ekonomiskt.
Ekonomiskt och politiskt. Och det är ju liksom en säkerhet mot grannen i öst för framtida.
Vad kan nästa mål för Ryssland vara, förutom Ukraina? Är det Polen eller?
Det är ju Moldavien och där runt. De ville ju ha det gamla Sovjetunionen tillbaka. Det har ju framkommit på läckta dokument från Kreml, vad deras. Även Finland var ju liksom på att det är gammalt ryskt territorium, och det ska tillbaka.
Vad tror du de vill göra med Åland då?
Ja. Sätta en ubåtsbas på den.
Ja, de kan försöka. Det var ju en svensk hiphopgrupp som byggde en bögkoja på Putins tomt i Saltvik för några år sedan, och som blev dömda för det. De byggde en gayklubb där.
Okej. Okay. Nej, men det är att följa med. Den här veckan har liksom varit väldigt intressant. Man fick se nu frontsituationen på hela östfronten. Okej, vi var inte längre norrut än till Kreminna-fronten, men det är ju där. Det är ju Kreminna ner till Vuledar där det sker saker.
Mm. Och vi ska fortsätta stöta och blöta i det här nästa vecka. Har du någon redan nu någonting som du kan avslöja om vad vi kommer att få nästa vecka?
Nej, vi följer ju med situationen i Bakhmut. Nu har det ju kommit obekräftade uppgifter idag, nu på morgonen, om att ryssarna har lämnat vissa ställningar. Var förtäller inte det här informationen, så det är en hel del som de måste ta reda på. Men vad som nästa vecka kommer att avhandlas är hur vapentillströmningen är och hur vi kan förvänta oss att det kommer att användas.
Super. Och sen kommer det också att dyka upp rörligt material. Vi har vissa planer med hur vi ska få ut det här. Men håll koll på Kennets Facebook-sida och håll koll på nongrata.se. Och gå gärna in och berätta för era vänner om den här podden. Det är någonting man kan göra om man vill att folk ska förstå kriget. Det är att sprida information. Och där finns ju Kennets Facebook-sida. Så till nästa vecka, Kenneth, ha en jättefin vecka.
Tusen tack och likaledes.
Och till er som har lyssnat, jättekul att ni har tagit er igenom det här och att ni vill fortsätta. Som jag sa, dela gärna, berätta för era vänner, nära och kära, sociala medier. Så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då, Kenneth.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.